En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth. That's the wrong information.
Ja, välkomna till Sillypodden. Det är torsdag mitt på dagen. Vi ska spela playoff-match här om några timmar, Makoto. Det känns obehagligt tycker jag.
Obehagligt?
Ja, jag vill väldigt gärna att vi ska vinna den här matchen.
Ja, det räcker ju inte med det. Det är det man får komma ihåg. Eller? Också. Att det här är det första steget på en ganska snårig väg. Ändå en förvånansvärt öppen väg sett i vad Sverige ändå sysslade med i det här VM-kvalet. Så att det här är ju en bonuschans man har fått.
Ja, verkligen.
Framförallt ska det bli skönt tycker jag att få svar. Så att man vet, kommer Sverige spela där eller inte? För det kan ju påverka en sommar.
Ja, det kommer det verkligen. Inte minst din sommar.
Ja, det är ju alltså, ska vi få Sverige, Japan eller inte? det är ju där som man undrar. Det är nog aldrig haft en bättre chans att få Sverige, Japan i en mästerskapsmatch än nu i alla fall, trots allt.
Nej. Men nu ska vi ta oss till Liverpool, därför vi fick ett besked i förrgår, var det va? Mohamed Salah lämnar Liverpool efter säsongen. Kanske inte ett helt oväntat besked med tanke på hur saker och ting har spelats ut de här senaste åren. Hans kontrakt gick ut förra sommaren, han förlängde 2 år då. I den förlängningen så lär det ha funnits, det här är inget som du har egentligen rapporterat.
Det är precis fråga om just det här, att det kanske är så va?
Jag tror att det mycket väl har varit så att båda parter har haft en möjlighet att avbryta det här kontraktet efter 1 år. Och att man har varit överens om att göra det nu. Det är också därför som det inte är frågan om att sälja Mohamed Salah i det här skedet för Liverpool. Utan man har haft den här, tror jag, kanske gentleman agreement. Alltså det är ju inte vilken spelare som helst vi pratar om. Det är Mohamed Salah. Det är hela den här eran utav Liverpools största spelare, viktigaste spelare, den som har varit den avgörande skillnaden från att vara ett Liverpool som ligger strax utanför, som inte riktigt får till det, som inte riktigt får den här plankträffen liksom i sin organisation för att ta sig tillbaks dit man en gång var. När man väl gjorde det så var det Mohamed Salah som var galjonsfiguren för hela det här laget, hela det här projektet. Han var den som vann guldskor, han var den som slog alla rekord, han var den som stod längst fram, han var den som supporterna sjöng flest sånger om och så vidare. Men för evigt en legend på Anfield, en av de absolut största som har representerat klubben, och nu har han varit där i 9 år, om jag inte minns fel. I sommar blir det 9 år.
Ja, han kom 2017
sommaren.
Alltså min starkaste minne är ändå hans första säsong. Alltså för jag vet att det var ju ändå lite frågetecken. Han har levererat och hittat rätt i Roma. Kommer det att lossna för honom? Och det gjorde det med besked.
Det får man säga att det gjorde.
Ja, men på ett sätt man inte såg framför sig. Och sen har han bara fortsatt på den vågen. Jag vet att grunddiskussionen som fanns då var huruvida Salah verkligen var en bra avslutare eller inte. För han brände ju så mycket lägen i början, om man minns det.
Han skapade så fruktansvärt
mycket lägen. Och så brände han en hel med jord i så mycket mål. Och sen så har han ju liksom adderat det att sen senare år, då var det ju snarare att när han väl får läget, då sitter bollen. Ja. Att han växte och han har varit en av de absolut största. Jag hoppas att det är så, jag tror det är så som Liverpool fans kommer se honom.
Ja, jo, men det är det utan tvekan så. Det finns, det kommer hyllas och det kommer sjungas. Och det kommer vara mycket känslor på Anfield de här sista månaderna. Mm. Och jag menar, alltså han är en av de största som har burit den där tröjan. Han har slagit så mycket rekord. Det är bara att titta på. Det finns en sån här grafik liksom, så här, vilka som hade alla rekord före Salah kom och vem som har dem nu. Flest poäng under en säsong, flest mål under en säsong, flest mål. Jag menar, alltså sen är det ju alla de här liksom, afrikan med flest mål i Premier League, flest mål i Champions League. Han har gjort så otroligt mycket, och framförallt så har han ju också varit gjort de här viktiga målen. Alltså han har varit, han har i stundtals burit det här laget, och det går faktiskt att hävda att ligatiteln förra året bar Mohamed Salah väldigt mycket på sig.
Det är inget vågat påstående.
Nej, det är inte ganska, att sticka ut hakan mer inte.
Alltså vi minns ju vad vi satt och pratade om här i våras när vi sa, men hur i hela friden kan de inte ha förlängt hans kontrakten? Vad håller de på med? Och sen så fick vi på något sätt revidera det under hösten. Men jag känner ju, med allting i åtanke, så har ju alla egentligen gjort rätt hela den här vägen. Salah skulle ha ett förlängt kontrakt efter det han gjorde förra säsongen. Att man väljer att gå skilda vägar nu ett år in på det här kontraktet, det tror jag liksom är i allas bästa intresse, för han har inte haft samma edge, han har inte haft samma bärande roll i det här Liverpool som han hade förra säsongen. Och att då ändå på något sätt lämna på topp, jag tycker att det hade blivit konstigt om han lämnade efter förra säsongen. Jag tycker att det är väldigt mer logiskt att han lämnar efter den här säsongen. Man gav den chans, det höll inte riktigt, det var en chans värd att ta. Och att man nu ändå hittar en sån här lösning tillsammans, tror jag bara är positivt och rätt skött, snyggt skött i det hela. Och att också annonsera det nu, så här tidigt. Ja. För då kommer du ha de här månaderna, kan hyllas som sig bör. Det blir fokus på det snarare.
Det finns fortfarande saker att spela för. Man är kvar i Champions League, man är kvar i FA-cupen. Det kommer inte bli en ligatitel igen, men det finns saker kvar att spela för. Det kommer...
Han kan fortfarande få avsluta den här säsongen i topp, och jag tror att han kanske brinner för att verkligen få göra det också. Så att det kan vara en injektion också för klubben som de behöver under slutspurten. Sen vad han ska göra härnäst, jag gissar på att hans självbild säger Real Madrid-Barcelona. Jag gissar på att verkligheten säger Saudiarabien eller USA.
Men ja, det tror jag också. Men känslan är inte att det blir någon av de storklubbarna ute i Europa som han lämnar
för. Alltså, ryktet
nu
kommer ju komma.
Det är klart att det är klart att det kommer komma. Det kommer kastas in någon sån här, du vet, vad vet jag... Juventus kommer röra av sig liksom.
Jag tror inte han vill dit.
Nej, men det är väl det som är frågan då, va? Vad vill han själv? Vad vill han själv? Och det får vi väl se helt enkelt. Det kommer i alla fall, jag tror inte det kommer bli Premier League så mycket kan jag säga.
Kommer bli en ganska bra huggsexa på PIFs kontor där, när Al-Ittihad
är det pratas mest om när det kommer till Saudi.
Jo, men hur glada kommer Al-Hilal och Al-Nasser och Al-Ali vara då? Så det är det jag menar, de kommer att slåss med varandra om att PIF-pengarna som löser Salah ska gå till just deras klubb. Och Ronaldo kommer ju bli väldigt besviken och arg ifall han ännu en stor stjärna hamnar i ett annan klubb än Al-Nassr. Så att,
ja, precis. Han har varit en av de absolut största stjärnorna i världsfotbollen under de senaste 7, 8, 9 åren. Det är bara så, och det... Han har varit en av Premier Leagues största, och det är mycket prat om så här. Ja, vilken plats? Är han topp 10? Är han topp 5 Premier League-spelare i den tiden? Så det är så subjektivt, det går liksom inte att... Folk kommer ha olika åsikter, vad är det man värderar liksom? Ja, men så här, tittar man på siffror, ja, då är han ju där uppe. Han är ju en av de som gjort... Han har det bästa poängsnittet av alla spelare i Premier League. Han är uppe där med Thierry Henry och Kun Agüero om liksom...
James Milner...
Ja, men det är så här, vad är det man värderar? Jag tycker det blir en lite meningslös diskussion, därför att man värderar lite olika, man har olika relation till olika saker. Men att han blir en förlust när han lägger av för Liverpool, oavsett, han kanske inte är det på planen längre, men så viktig. Jag såg en så här helt sanslös statistik om att antalet hate crimes på nätet i Liverpool-regionen mot muslimer sjönk med 50% under hans första säsong i Liverpool. Alltså, du vet så här, han har påverkat så mycket genom sin närvaro, genom sitt sätt att vara, genom att han är också den här väldigt liksom likable personen. Han är väldigt synlig, han kommer med sitt stora leende, han har väldigt mycket kompisar i omklädningsrummet, han är väldigt mycket en lagspel. Alltså, visst, han är också ett stort ego, men det måste man ju vara, men han är ju samtidigt väldigt omtyckt i omklädningsrummet. Han har väldigt mycket kompisar, han har väldigt mycket, ja, men från början, alltså Dejan Lovren var ju hans kompis, och sen, ja men så här.
Var en sån sak?
Ja, men han har haft väldigt mycket så här spelare som han har spelat med, som han har varit väldigt, väldigt nära. Såg hur tagen han var utav Diogo Jotas bortgång i somras, och han står och gråter på plan. Alltså så här, och hur mycket den här, och han har själv pratat om hur mycket Liverpool betyder för honom. hans döttrar har vuxit upp där. De ser sig själva som scousers och så vidare. Och hur mycket den här staden och det här laget och klubben har betytt för honom. Och han säger det själv, han kommer alltid vara en del av det här laget. Han kommer alltid vara en del av den här staden.
Och blir mycket att, bättre då för på något sätt att det blir på det här viset. Att man gav det en chans.
Ja, för att det hade varit så tråkigt om man hade lämnat förra sommaren med liksom så här, aha, det blev inte mer och vi vill förlänga. Nej, det blev ingen förlängning och sen är lite, ja, tack och hej då. Ja. Nu får vi det här avslutet och det tycker jag känns ja, men det känns rätt. Men det blir en, det är liksom det här är ju också, det här är slutet på den eran. Ja. Det här är slutet på det vi nog kan kalla Jürgen Klopp-eran.
Är det samma de ska göra nu med Arne Slott då? Presentera att de går skilda vägar till sommar så att han kan få det här. Och,
ja, precis. Ja, men en som han kanske inte har dragit helt jämnt med under den senaste tiden är ju Arne Slott. Så är det. Samtidigt så var han ju väldigt för Arne Slott under förra säsongen.
När de vann matcher, ja.
När de vann matcher och kom bra överens. Och sen så har ju Arne fått ta några tuffa beslut och det har ju inte varit fel att bänka Sala under perioder den här säsongen för han har inte levererat. Sen att hans ego inte riktigt har kunnat hantera det och det förstår man till viss del såklart med tanke på allt han har gjort och så vidare. Men det är ju mycket frågetecken runt Arne Slott så vi kan väl komma på det då därför att det kom uppgifter ifrån Tyskland. Och då är man så här, ja, det kommer upp från Sportbild och det kan ju vara lite vad som helst. Men det här är Axel Hesse som är deras Bayer Leverkusen nära reporter. En sportreporter med väldigt högt anseende, med väldigt bra ingångar i framförallt Bayer Leverkusen men i tysk fotboll generellt. Och han har rapporterat att Xabi Alonso har en kontakt med Liverpool, att han är sugen på Liverpool-jobbet, att han har lämnat över någon slags, det här är det jag vill ha liksom kontroll över de här sakerna, så här vill jag ta över Liverpool, att den dialogen ska finnas och att det kan vara liksom imminent, men det skulle ske då först i sommaren. Han vill inte ta över nu utan han vill ta över i sommar när säsongen är slut, kunna planera en försäsong, kunna planera ett sommarfönster, planera inför nästa säsong. Det har rapporterats från Sportbladet från en väldigt trovärdig källa. Samtidigt kommer uppgifter från England, David Ornstein som ju är väldigt trovärdig, som aldrig säger någonting utan att det har kommit någonstans ifrån. Även Miguel Delaney har skrivit att de har inga planer på att göra sig av med Arne Slott utan de planerar för även nästa säsong med honom oavsett hur det går. Man ser att det finns andra anledningar, andra orsaker till varför resultaten har gått emot den här säsongen. Och det kan det ju finnas, alltså det finns det ju alltid. Liksom.
Ja, de
det
är gjorde aldrig om sitt lag med 5 miljarder investerade och många av de miljarderna inte har gett frukt. Det är väl en stor anledning till att det inte har gått så bra som det har gjort.
Och det är ju, och det är ju väldigt, det är ju, så är det ju alltid, det är ju aldrig en persons fel. Det var ju inte Xabi Alonsos fel att Real Madrid knackade i höstas.
Men knackade ju inte så mycket.
Nej, de knackade inte.
Det var ju det. Nu, alltså.
Men grejen är att någon måste bära ansvaret. Någonting måste göras när det inte går som förväntat, när man inte når upp till resultat. Så är det någonting som måste förändras. Så det är lättare att förändra på en tränarpost än det är att byta ut halva laget. Och halva laget har man bytt ut och man sitter på långa kontrakt. Så att där är man ju såklart låst. Och då är det ju Arne Slott man kan flytta på om man känner att det skulle. Men det är också så här, Xabi Alonso är heller inte vem som helst. Ett så är han en väldigt eftertraktad tränare generellt, men han är också en person ju med starka kopplingar till just Liverpool och har varit intresserad av den här posten tidigare, tilltänkt, han var första namn före Arne Slott när Arne Slott tillträdde, så att det är intressant det här med hur uppgifterna går stick i stäv med varandra när det kommer till de tyska och de engelska uppgifterna.
Ja, sen tror jag så här, i Xabi Alonsos fall, han kommer aldrig röra det där jobbet om inte han får det precis som han vill ha det. När han får tajma dag han flyttar in på kontoret, han får tajma allting, bestämma, här är vår första träning, här är vår första träningsmatch, här så här lång tid får jag göra det här, de här värdena ska jag ha. Han kommer att vara väldigt tydlig med sådana bitar tror jag om han ska ta över Liverpool. Med tanke på att där fick inte han göra i Real Madrid. Han ville inte ta över med en vecka till klubblags-VM och ha sina första matcher i en turnering som de förväntades vinna eller hade nästan en liten kravbild på sig att vinna. Med en trupp som överhuvudtaget inte var komplett för det. Men det fick han göra för att de ville ha in honom då. Det var alla möjliga saker han behövde hantera. Han ville ha en inne mittfältare. Han fick inte en inne mittfältare. Han fick från Perez, du hanterar det här med det du har och du ska vinna allt. Han fick aldrig stöd från ledningen när det kom till konflikt med Vinicius Junior och allt vad det var, för att Vinicius Junior ett kontrakt som går till 2027 och det var prioriterat att försöka förlänga det. De ville ha en ja-sägare. Det har funkat för Real Madrid, måste jag väl ändå, jag som varit ganska hård mot Alvaro Arbeloa innan, men i det här fallet, om Alonso är tillgänglig, du är redo att anpassa dig för honom, så tycker jag att det faktiskt är en no-brainer att byta slott mot Alonso efter säsongen.
Jag håller med, det är det. Alltså, som Liverpool-supporter så, alltså, grejen är att jag gillar Arne Slott. Jag tycker absolut att han har fått det fel många gånger den här säsongen. Jag tycker att hans laborerande med högerbackspositionen, visst att det har funnits alltså det har funnits skador och det har varit oklart, men jag tycker man har lösningarna som han har presenterat inte har varit de rätta, de har inte varit tillräckligt bra. Så att det har definitivt funnits ganska mycket kritik man kan rikta mot Arne Slott, hur han har ställt upp och hur han taktiskt har valt att. Men man ska komma ihåg också att Liverpool var inne i en fruktansvärd period i höstas och han vände det. Visst, det var inte det roligaste fotbollen. Det var inte det.
Vände.
Nej, men han stoppade blödningen genom att göra en del förändringar.
Men har inte gjort det, hade de slagits med Tottenham nu.
Alltså, ja, absolut. Ja, men så är det ju. Men det gjorde inte Tottenham, men det gjorde Liverpool.
Men det är fortfarande sammantaget en allt för dålig säsong.
Ja, gud ja. Ja, men verkligen.
På alla sätt och vis. Ja. Det också. Och sen köper jag att han har byggt på sig någon form av förtroendemandat på att ta ligatiteln i hans första säsong.
Ja.
Men samtidigt, det var också efterdyningar av Jürgen Klopp som han hanterade. Det var efterdyningar av en väldigt framgångsrik era. Det var en tränare som lämnar dem i ett bra tillfälle. Den här säsongen, med alla de förändringar de gör, det skulle vara när Arne Slott verkligen implementerar sin fotboll. Det har inte gått. Det har gått väldigt dåligt. Och då tycker jag att om du ska göra ett byte så är det ganska bra läge att göra det när Xabi Alonso faktiskt är tillgänglig och uppges ändå vara öppen för det.
Och det är ju det som är grejen. Ja. Det är just att Xabi, för hade inte Xabi Alonso varit tillgänglig, då hade det varit mycket mer tveksam. Men nu när han finns tillgänglig och han representerar någonting, och dessutom har det kommit andra uppgifter ju, som väl, vad man kan gissa, har läckts ut från Florian Wirtz. Vi ska komma ihåg att Florian Wirtz har 8 syskon. Som alla är. Alltså han kommer från en fotbollsfamilj som är enormt stor och som är väldigt nära Bayer Leverkusen och så vidare. Alltså det har kommit ut. Jag tror att det är klart att en sån spelare som Florian Wirtz, han vet ju själv att han är en av världsfotbollens liksom största framtidsnamn. Han kom för de här pengarna, han är upphåsad som den största tyska talangen kanske någonsin, har han liksom beskrivits som i tysk media. Han hade ju sina största framgångar under Xabi Alonso.
Jeremy Frimpong.
Och Jeremy Frimpong också, absolut. Men Florian Wirtz, med det kontraktet han har skrivit, med den statusen han har och så bra han har varit nu när han väl kommit igång. Och man märker att, ska vi kliva in i en ny era? Det här är spelaren vi ska bygga ett lag runt. Det är bara är så. Mm. Det finns 2 spelare som i det här laget som är så tydligt att man ska bygga laget runt. Det är inte liksom Van Dijk, även om Van Dijk är kapten och så vidare. Han har 1 eller 2 säsonger kvar i sig.
Det är väldigt intressant att se vem det andra namnet du lyfter nu är.
Ja, men det är Dominic Szoboszlai. Det är de 2 spelarna du ska bygga laget runt. Du ska hitta en dynamik de 2 emellan. För jag tycker att Szoboszlai är så pass bra tillsammans med Florian Wirtz. Det är de 2 du ska bygga det här laget runt. Szoboszlai är också ung, ska vi komma ihåg. Han är bara 24 år gammal.
Jag tror risken finns med de investeringar de har gjort att Szoboszlai ändå kan ha annat för sig längre fram. Det är alltså, ganska mycket uppgifter om att laget är intresserade av honom. Det var ingen som pratade någonting om Dominic Szoboszlai i somras när man skulle sätta ihop sina nya älvor med Isak och Ekitike och Wirtz och allt som kommit in. Absolut, jag håller med, han har varit typ Liverpools bästa spelare den här säsongen. Men och Liverpool vill säkerligen förlänga med honom. Men jag tror att de kommer att ha konkurrens i det här läget. Det kommer finnas klubbar som är intresserade.
Ja, det tror jag också. Alltså, han har varit fantastisk. Men jag tror det är de 2 spelarna, 25 är han.
Såg du dolda kameran skämte med Szoboszlai?
Ja, jag såg det. Det var roligt, den här statyn. Framförallt när de presenterade den som typ 30 meter hög.
Ja, och vi ska skeppa den över Donau.
Ja, det kan ni kolla upp.
Har du problem med att den är gjord av mobiltelefoner?
Hur som helst. Vi går vidare. Men det jag menar är bara att Florian Wirtz röst i det här sammanhanget inte är oviktigt.
Nej, såklart inte. Såklart, han kommer göra allt bakom kulisserna för att få in Xabi Alonso.
Ja.
Det är helt övertygad.
Och det är väl det som... Och Liverpool är ju galna om de inte har en dialog med Xabi Alonso och hör sig för vad är det du är intresserad, vad är det du vill ha. Alltså, det måste man ju göra. Även att det måste finnas en del av klubben som inte är med på det här, därför att det är ju ingenting som Arne Slott ska liksom känna till eller känna liksom att det hänger över en. Alltså, han ska ju kunna sköta sitt jobb i lugn och ro. Men det är ju inte lugn och ro i Liverpool med
de här resultaten. Som många tränare har sagt, en tränare har fullt förtroende och backning från ledningen fram tills den dagen de inte har det längre.
Nej, precis.
Det är väl som Arne Slott också.
Lite alternativ till Mohamed Salah då, för att det ska ju värvas in någon. Han sitter ju på ligans näst högsta lön, tror jag, efter Haaland.
Det är väl Olise de vill ha, eller?
Det är Olise de absolut vill ha helst, vilket man kan förstå. Ja. Han är typ
jättebra på fotboll.
Ja, jättebra. Han är också en högerytter med vänsterfot som gör en massa poäng och som har en rätt ålder och som är homegrown. Det ska vi inte förglömma i det här sammanhanget, och Liverpool har fortsatt väldigt stora homegrown problem. Så det är klart att, men där har ju även Real varit inne på att de är beredda att break the bank för Michael Olise. Medan Bayern München har sagt att det finns ingen möjlighet. Vi säljer, det är vår bästa spelare. Vi säljer inte honom för något pris överhuvudtaget. Det har pratats om 200 miljoner euro för Olise. Och de säger nej, vi säljer inte för det. Vilket man kan förstå.
Ja, det där kommer bli en följetong, kan jag säga.
Så det kommer bli en följetong. Det har pratats om Jan Diomande från Leipzig. Och det har pratats även i somras om Diomande till Liverpool. Det känns mer som ett troligt. Han kommer också bli dyr. Han är ju 19-20 år gammal bara.
Han är inte färdig på något sätt heller.
Nej, det är lite annan.
Det är en chansning på sikt i sånt fall.
Bradley Barcola har du pratat mycket om. Han är ju mer vänster ytter än högerytter. Ska vi kanske in en vänsterytter också? Kan man misstänka i det här projektet.
Ja, de har ju inga yttrar om Salah borta. Alltså, nej. Inga renodlade.
Nej, så är det ju.
Sen är frågan, vill de ha renodlade yttrar? Om Xabi Alonso ska in och spela 3-4-3, behöver de renodlade yttrar då?
Nej, det är ju det som är frågan.
Om du ska bygga lag kring Virtus och Szoboszlai och de ska vara i offensiva positioner, då kommer de två ligga bakom.
Ja, då har du Frimpong och Kerkers som wingbacks. Där har du
då är det ju, ska du kanske lägga alla pengar du har på att snarare värva mittbackar. Eller backar som kan hantera. Då ska du ju liksom ringa Inter och kolla hur läget med Bastoni för att ha honom till vänster. Och kunna alternera med Kerkers. Du har Isak som kommer tillbaka. Du har Ekitike som faktiskt ändå, jag tycker, gjort en bra första säsong. Totalt sett. Alltså bättre än vad jag trodde han skulle göra i alla fall. Och så har du kanske då fundera på vad du har för innermittfältsalternativ. Det är ju inte en ersättare till Salah du ska ha om du har tänkt att börja spela Xabi Alonso-fotboll. För då är det andra typer av spelare du vill ha offensivt. Och offensiva spelare har dem. Så att, men absolut, någonting ska väl in ändå. Och då kanske Diomande är en bra mellanväg där på något vis.
Mm.
Att det inte är någon som kommer kräva att spela på sin bästa position konstant och direkt vara inne i en startelva, men som du kan forma till någonting.
Ett namn som har dykt upp här nu också som det har pratats mer och mer om är Conceição. Conceição från Juventus.
Vill de ha honom?
Ja, ska tydligen finnas högt upp på Liverpools radar dessutom. Det är lite mer en kantboll i sammanhanget. Håller ju inte den kvaliteten, kan jag tycka, som de andra spelarna.
Lite Fedekesa-varning kan jag känna på den.
Lite så.
Jag säger inte bara för att Fedekesa också kom från Serie A, men jo, lite därför.
Vi lämnar Liverpool där då. Vi får se vad som händer. Det kommer värvas en massa i sommar igen för att det bara behövs. Och tar oss till Real Madrid där det har varit stökigt runt en viss Kylian Mbappé och hans
framförallt stökigt runt Real Madrids läkarteam.
Ja.
De har inte haft några bra dagar. Grejen med det här är ju att det här låter ju för dumt för att vara sant. NMC Sport var först med att rapportera att en anledning till att Kylian Mbappé då blev skadad, kom tillbaka, spela matcher, gick sönder igen och att Real Madrid verkligen aldrig fattat att han riktigt var skadad, var att deras uppgifter var att Real Madrid i den första vändan då, innan den här cupmatchen mot Talavera och sånt som man spelade och ingen förstod varför, att de innan dess ska ha diagnostiserat fel knä. Och här kommer ju frågor. Nummer ett. Borde inte Kylian Mbappé själv ha märkt att de diagnostiserade fel knä?
Ja, det kan man ju verkligen undra.
I och med att han borde haft ont i knät.
Ja.
Förslagsvis, för att det blev en diagnos från början.
Ja.
Sen är det så här, bara det här är för dumt för att vara sant. Men sen RMC Sport, efter det så kommer det spanska uppgifter från Real Madrid, kunniga liksom radiokanalerna där, som säger det stämmer. De diagnostiserar fel knä. Vesletic. Ja, det är korrekt. Allt som har rapporterats, de har diagnostiserat fel knä. Och om det här är då Kylian Mbappé och hans camp som försöker att lägga skulden på Real Madrid och bygga sig själva i bra dagar, så är det ett otroligt dumt PR-drag. För det enda det får att framstå Kylian Mbappé som, vad håller du på med? Hur utcheckad var han under den här undersökningen? Om de diagnostiserar. Men sen kom det så sent som idag här också uppgifter om att Eduardo Camavingas har ju också liksom haft en skada. Och att där ska de ha undersökt fel fot. Det finns även uppgifter på att de har undersökt Courtois fel. Det var därför han fick spela 45 minuter mot City. Gick sönder på en nivå som gör att han kommer vara borta en längre tid. Och så lägger du på där till att du har den här tidigare fysion, eller vad heter det, vad säger, nutritionisten. Heter det på svenska ens? Nutritionist.
Kostrådgivare.
Tack. Kostrådgivaren.
Näringsfysiolog.
Tack. Ni hör att jag inte använder mig av den här typen av tjänster så ofta. Jag kanske ser det också. Men att den som fick sparken där från Real Madrid, det finns ju en som har fått det, som har vittnat om alla möjliga missförhållanden i klubben och att alla bara lyssnar på Florentino Perez och är rädda och att ingen gör det de ska. Där kom det nya uppgifter om att Real Madrids då, liksom kostteam, att de använder sig av ChatGPT för att ta fram vilka kosttillskott de ska ge spelarna. Och inte bara ChatGPT. Gratisversionen av ChatGPT ska de använda sig av för att ta fram. Men det är då mycket sånt där. Mbappé har ju dementerat nu. Nej, de har inte diagnostiserat fel knä. Okej, okay. Ja, sure. Det köper jag. Men det är för många icke-sammanhängande, trovärdiga källor som rapporterar att det här ska ha hänt, som är för dumt för att det känns som att det ska kunna ha hänt på riktigt. Och då blir man ju väldigt tveksam. Jag har så svårt att se liksom RMC, Kopp, Vesletic, att alla de här ska vara ljugit samtidigt eller gått på samma fälla. Och vem som än har läckt det här, det får ju inte bara Real Madrids läkarteam att framstå som totalt inkompetenta, utan även Kylian Mbappé att framstå som att han inte har någon aning om vad de håller på med. Det får också Real Madrid-truppen i sig att framstå som att de inte har någon aning om vad de håller på med, eftersom att det är flera andra som ska ha feldiagnostiseras. Rodrigo också rapporteras ju. Var feldiagnostiserad, då spelar, går sönder, korsband, hej då. Så att det är fullskalig hönsgård. Vad Real Madrid läkarteam sysslar med, det har jag ingen aning om. Någonting står ju snett till där. Det kan vi slå fast. Någonting är väldigt fel i Real Madrids läkarteam. De har ganska stora strukturella problem att ta hand om där. Men det får ju också hela det här soppan runt om. Alltså, jag vet inte ens vad jag ska säga längre. Mbappé ska ju nu enligt vissa andra uppgifter då vägra att ha med Real Madrids team att göra och bara vilja ha sin gamla marokkanska landslagsläkaren hade under tiden i PSG. Men någonting fel är det ju, för spelare går ju sönder hit och dit, de kommer tillbaka på planen innan de är friska, går sönder igen och blir borta.
Mbappé satt ju på bänken här nu i Champions League.
Han har spelat, han har hoppat in 2 matcher. Jag vet, men nu verkar det vara ordning på det, säger de ju. Ja, nej, det är sån fullskalig hönsgård där man inte har slut på ord liksom. Och det är så många parametrar i det här.
Det blir inte Galacticos överallt.
Nej, inte utanför planen. Sen är det ju högst oroväckande om det är så att de inte ens har råd att skaffa liksom en betalversion av ChatGPT för att lösa kosttillskott. Men det är Spanien. Det är Spanien. Och man blir också lite glad att det var. Att det körs,
ja. Vi tar oss till Manchester United, där Harry Maguire, lagkaptenen, ikonen, som ju har fått en renässans, får man säga.
Ja.
Han har gjort en jättefin säsong.
Mm. Det var den förra också.
Ja. Sitter på utgångskontrakt. Mm. Mycket prat om att han är på väg att förlänga det kontraktet nu. Och det tror jag alla, hade vi gått tillbaka ett par säsonger, så tror jag United-supporterna helst hade velat se honom skeppas iväg. Nu tror jag väldigt många är väldigt glada om han skriver på ett till kontrakt och stannar några säsonger till i Manchester United, för han har varit riktigt viktig för dem.
Ja.
Inte minst med tanke på att vi har också en Casemiro som, vars kontrakt går ut, som kommer lämna, som ska ersättas. Så vi kan väl gå då, det är Express man kan säga vad man vill om. De har i alla fall kommit över Manchester Uniteds shortlist över ersättare till Casemiro. Vi kommer ihåg också att även Ugarte kan vara på väg ut i sommar.
Han har borde väl för sin egen skull.
Ja, han
hittar något annat.
Ja, så att det är eventuellt två centrala mittfältare som ska värvas in. Och listan som man tittar på...
Jag gissar.
Ja, men det är ju precis de som du tror att det är. Men visst, tre namn.
Adam Wharton.
Jajamän.
Elliot Anderson.
Jajamän.
Carlos Baleba. Nej, han har ju
man har stekt Baleba.
Baleba är stekt. Ja, Baleba är stekt. Ja, vem är den tredje då?
Sandro Tonali.
Ja, såklart.
Sandro Tonali som har intressenter från flera engelska klubbar, men som helst vill tillbaka till Italien om man ska lämna Newcastle, är det som är...
Alltså, om Juventus löser den också. Man kan säga vad man vill om Juventus. Men att de fortfarande, den liksom aura och dragningskraft de har, fortfarande, trots att det är den sista klubb man ska skriva på för utifrån vad, alltså hur de har famlat taktiskt och på planen och liksom inte får till någonting, kraschar ur Champions League tidigt, inte ens nära ligatitlar, tränarbyten hit och dit, nya riktningar i allt vad de gör, liksom går från Allegri boll som låg där som ett svart skynke över dem, fram till att bara famla. Mm. Som de har gjort senaste tiden med, ja, vet du, Motta först som inte blev vad det skulle bli, vad Tudor, nu är det Spalletti, man vet inte riktigt vart de är på väg. Ändå bara så här, Tonali, nej, jag tackar nog nej till de här bästa klubbarna i Premier League, jag vill till Juventus. Mm. Det är något med den klubben, den attraktionskraften den har, i alla fall i italiensk kontext, om jag tycker det är ganska häftigt ändå.
Vart ska Casemiro?
Ja, alltså vart kan han få mest lön?
Saudi.
Exakt. Ja. Alltså, den är en familjeman, Casemiro. Mm. Så att det, jag tror att det kommer mycket, jag bara gissar nu, spekulera fritt, men det kommer mycket att göra med vad frun vill och barnen, tror jag. För att så här, Manchester United var en del av hans pensionsplan. Sen har han varit väldigt bra fortfarande, eller i alla fall i perioder. Så att jag tror att det, nu är det pension på riktigt. Soligt land ska han till. Med bra liksom, med bra förbindelser behöver han också för att kunna åka runt på semester och annat.
Men han är inte den enda Premier League-spelaren med utgående kontrakt. Det finns faktiskt en hel del som är intressant. Flera. Så jag tänkte jag ska leka lite lek med dig. Jag säger ett namn, så får du säga antingen stannar kvar eller lämnar i sommar, och måste du säga en klubb också. Och det här får gå lite snabbt, så du får inte jättemycket betänketid. Vi börjar lite svårt. Bournemouths Marcos Senesi, hans kontrakt går ut. Han har ju varit en nyckelspelare nu i försvaret här sen Huisen och eller Hausen och så vidare lämnade, men sitter på utgående kontrakt.
Lämnar Barcelona.
Senesi till Barcelona.
Alltså det har varit snack om det. Mm. När de inte inser att de har råd med typ Bastoni. Eller de skulle kunna värva två mittbackar. Ja, sen jag sitter bara så säger jag det bara rakt av.
Yes. Daichi Kamada, Crystal Palace.
Lämnar. Vad ska vi slänga upp för klubb på honom då? Släng in typ Gladbach. Jag bara chansar nu. Till Bundesliga med han i alla fall.
Ja.
Eller nej, Eintracht. Han går tillbaka till Eintracht.
Tillbaka till Eintracht. Evertons Idrissa Gana Gueye.
Lämnar, vad ska vi ta? Al-Shabab, någon valfri klubb där.
Här har vi en het. Fulhams Harry Wilson.
Lämnar, ja, klubb högre upp i hierarkin i Premier League. Om Spurs håller sig kvar, Spurs. Om de åker ur, absolut inte Spurs.
Nej, det tror jag inte heller. Även i Fulham då, Raul Jiménez sitter också på utgående kontrakt.
Lämnar också han. Antingen till typ LAFC eller att han drar till, nu sitter jag verkligen bara och gissar. Vad ska vi ta för klubb då?
Ska han inte hem till Mexiko?
Nej, jag tror att han svänger förbi Kalifornien på vägen. Mm. Eller att han drar till MLS. Jag säger
LAFC, har inte de en enorm mexikansk...
Carlos supporten. Vela är ju liksom den stora där. Jag säger Raul Jiménez till LAFC, säger jag.
Mm. Liverpool då, Ibrahima Konaté.
Kvar för länge.
Mm. Ja, det pratas ju om kontraktsförlängning där nu. Andrew Robertson.
Lämnar. Ja. Frågan är vart.
Frågan är vart.
Ja, så här.
Har han ett äventyr ute i Europa eller har han det i sig fortfarande, eller är det en klubb längre ner i ligan, i Premier League? Är det tillbaka till Celtic rent utav, avsluta karriären?
Ja, den är inte dum. Ska vi ta en rolig chansning?
Mm.
Atletico.
De har ju varit intresserade tidigare.
Ja, precis. Lämnar fri transfer Atletico. Mm.
Manchester City, här finns två riktigt intressanta namn. Nummer ett, Bernardo Silva.
Lämnar soliga breddgrader. Nej, förresten, Bernardo Silva förlänger. Han förlänger.
Han till.
Ja, måste, han tjatar hela tiden om att han vill till soligare länder.
Mm. Han vill ju hem till Spanien.
Eftersom Pep drar Bernardo. Men jag tror Barca honom nu. Nej. Vart ska han då? Det är inget spansk klubb som har råd med den lönen. Han vill till soligare länder, men då säger jag att han hamnar i något av de piffägda klubbarna. Han drar, right. Han drar till Saudi.
John Stones. Den är lurig. Sitter på utgående kontrakt.
Lämnar.
Du tror han lämnar? Du tror inte de förlänger? Han har dragits med en del skador, men han är ju en riktigt, riktigt fin mittback när han...
Skadehistoriken, hur gammal är Stones? Han är väl yngre än man tror att han är, va?
Tror inte han är så lastgammal. Kan han vara 28, 29? Nej, han är äldre än så, han är 31.
Lämnar till Everton.
Tillbaks till Everton.
Alltså, nu sitter jag ju bara verkligen och gissar.
Ja, absolut. Harry Maguire var vi inne på, Casemiro var vi inne på. Newcastle då, Fabian Schär.
Förlänger?
Mm. Emil Kraft. Vad ska den gode Emil göra i sommar när kontraktet
är ut? Vad ska den gode Emil göra? Hur gammal är han nu? Det är för tidigt att flytta hem till Helsingborg. Väl. Eller?
Det skulle jag nog säga.
Jag vet inte om Greaves vill liksom ha in Emil Kraft i den här ekvationen heller. Ja, men jag säger att han lämnar och får något kortare kontrakt i undre halvan av Premier League typ. Ja, eller Championship. Säger typ Burnley eller något. Alltså bara...
Något sånt.
Ja. Mm.
Ett sista namn tar vi, och det är Ben Davies i Tottenham. Han är den åldermannen i gruppen. Han är den som har varit där längst.
Han lämnar också, tror jag.
Tror han lämnar?
Ja, tror jag.
Är det inte det första namn du ska skriva ner? Om du åker ur Premier League så måste du åtminstone ha klart med liksom en 32-årig Ben Davies som vet vad det handlar om.
De ska bara ha massa unga killar då. Så att Ben Davies ryker, han lämnar och tackas av. Och vad ska han skriva på för då? Han är ju walesare. Jag vet inte vart han ska vara riktigt, faktiskt.
Nej.
Swansea.
Wrexham.
Ja, Ben Davies till Wrexham. Bra. Tack.
Ben Davies till Wrexham. Det är ju, alltså, om Wrexham skulle gå upp. Du vet, Harry Wilson är ju från Wrexham.
Nej, men det finns väl inte. Oh, i och för sig, om de skulle gå upp, ja, men det kan de ju inte
om
göra.
Om de skulle gå upp.
Om Wrexham går upp,
född i Wrexham. Om de skulle,
ja, då kommer de ju gå för Harry Wilson.
Han är utan tvekan den bästa fotbollsspelaren från Wrexham i världen just nu.
Om de skulle gå upp till Premier League, så då kan jag ju se framför mig. Om han har utgående kontrakt, att han skulle skriva på ett tvåårskontrakt med Wrexham, det kan jag ju se framför mig då. Mm. Sure.
En spelare som inte har utgående kontrakt, men som kanske önskar att han hade det. är Rodri. Som nyligen gjorde en intervju med Onda Cero. Jag vet inte riktigt vad Onda Cero är. Vet du?
Spansk radio.
Det är radio. Ja. Mm,
det är mycket radio där borta.
Att han sa att jag vill nog tillbaka till Spanien vid något tillfälle i min karriär. Och Real Madrid, det är uteslut. Bara för att jag har spelat för Atletico så säger det att det har inte stängt dörren till Real Madrid för det. You cannot refuse the best clubs in the world. Han sa alla de rätta sakerna för att eventuellt flytta till Real Madrid vid tillfälle.
Absolut, och jag tror att det intresset finns från Real Madrid. Om han då hade haft ett utgående kontrakt och varit någorlunda, alltså billig. Ja. För att den där mittfälts, alltså generalen önskar dem nog, men jag vet inte om hans säsong han har gjort.
Jag ska komma ihåg att han kommer tillbaka från den här allvarliga skadan. Exakt. Och det kommer nog ta den här säsongen innan han hittar sitt tempo igen. Mm. Jag tror att Rodri nästa säsong är en mycket bättre Rodri än den här säsongen.
Ja, och då är frågan, kommer Real Madrid vänta ytterligare ett år? Då är han typ 30-någonting.
Han fyller 30 i sommar.
Ja, det är Real Madrid värvar inte 30-åringar nu för tiden. Men Rodri är en Ballon d'Or-vinnare.
Mm.
Och om han hade haft utgående avtal hade jag varit helt övertygad om att de hade varit sugna på att värva honom på fri transfer. Nu är inte jag lika säker.
Mm. Hans kontrakt går ut 27. Så att det är ett år kvar på kontraktet i sommar.
Alltså, jag tycker att det är spelartypen de behöver. Mm. Sen om Real Madrid skulle
ge... är ju spelartypen alla lag. Alltså en frisk och hel Rodri i sitt bästa slag är ju spelartypen alla lag behöver.
Ja, det är väldigt, jag hade gärna sett Rodri redan, det är så här, i det här läget.
Det, med den fotbollsspelaren på planen så vinner du fotbollsmatcher. Det är bara så. Jag menar, det är bara att titta på hans eget facit. Fram till den här skadan så hade han ju typ fan inte förlorat en fotbollsmatch på 3 år. Det var ju så liksom helt sjukt att så fort han spelade så vann Manchester City.
Alltså vi kan ju räkna med att han kommer klara läkarundersökningen i alla fall. I Real Madrid.
Det är bara att slänga fram sitt friska knä.
Vilket knä? Det här, ja.
Ja, precis.
Jag kan inte släppa det. Det är så
dumt. Hade korsbandsskadan. Ja, men det var här. Det var här på vänster. Alltså,
det får alla, hela liksom organisationen att framstå som helt inkompetenta. Ja. Jag kan inte 100% tro på det här. Även om det är jättetrovärdiga håll och flera olika instanser som har rapporterat. Men ja. Rodri till Real Madrid är inte helt otänkbar faktiskt. Tror inte jag att den är. Även om det inte går. Det som talar för Rodri är att han är en Ballon d'Or-vinnare.
Ja.
Men att han är snart 30 talar ganska mycket emot att Real Madrid faktiskt skulle värva honom.
På tal om knän så tar vi och kastar in ett par lyssnarfrågor. Vi har fått från William.
På tal om knän så kastar vi in lyssnarfrågor.
Ja, precis. För första frågan här är från William. Och han säger, vad säger vi om Dejans framtid? Kommer han ens kunna ta sig tillbaka? Det är ju bekymmersamt att det har gått ett år sedan han skadade sig och han haltar in på landslagssamlingen där han finns med som, jag vet inte, mental coach, fritidsledare. Han har tydligen då enligt egen utsago gjort en operation, ett mindre ingrepp i knät för 2 veckor sedan där han har plockat bort saker som inte skulle finnas där.
Jag vill tro att han kommer komma tillbaka.
Det är klart man vill. Ja. Han kommer ju inte spela VM, även om Sverige tar sig till VM så kommer han inte vara aktuell då. Men frågan, när är Dejan Kulusevski tillbaka? Vad är det för Dejan Kulusevski som kommer komma tillbaka efter så lång skadefrånvaro?
Omöjligt att veta när han kommer tillbaka. Mm. Än. Jag tror att vi kommer att ha en Dejan Kulusevski när han väl kommer tillbaka som kommer att hitta tillbaka till gammal form. Jag tänker inte tro annat. Det jag är nyfiken på är att veta vad det var som har hänt under det här året. Jag vill veta vad det var. Alltså det är inte, man bryr sig väldigt sällan liksom så här, de här små detaljerna i liksom en skaderapport och sånt där. Liksom. Men i Dejan Kulusevskis fall vill man veta vart är det har gått snett. Jag misstänker ju utan att veta att det här är ju inte bara en vanlig skada, kan vi slå fast.
Nej, det är det ju inte.
Vart har någonting gjort fel?
Ja, men vad är det som har gått snett? För jag menar, om han gör ingrepp 11 månader efter att skadan först inleddes, då känns det som att det har hänt grejer på vägen. För de här ingreppen ska väl ha gjorts...
Har Real Madrids läkarteam varit involverade i det här?
Ja, man undrar ju. Faktiskt, ja, det...
Vad gör Tottenhams läkarteam? De har inte heller haft liksom så här... Några jättebra säsonger bakom sig.
Nej, de har inte haft en...
Just enough, bort ett år.
Inte jättestark säsong.
Det är inte bara Kulusevski som alltså, haft...
Nej, alltså, de har ju knappt kunnat ställa upp en full startelva i perioder den här säsongen på grund av alla skador. Det är verkligen en fråga värd att ställa när man får den chansen. Mm. Linus B undrar, Törnqvist i Como, får han chansen? Alltid 3 reservmålvakter på bänken.
Ja, det är ju...
Får han chansen, Noel Törnqvist?
Någon match måste han få, de ändå investerat i den och värvat honom. Så att, det tror jag. Såklart att chansen kommer dyka upp. Sen gäller det ju att ha lite tur och annat. Melker Elleborg tror jag inte var inrättad att han skulle stå Premier League-matcher den här våren, men så blev det.
Så blev det.
Han har ju hanterat det med bravur. Jag tror att Noel Törnqvist skulle hantera förtroende med bravur om han fick möjligheten. Problemet är ju också att Como är i ett stadie av sitt projekt där även Coppa Italia är livsviktig.
De kommer inte rotera målvakt och sånt där, för att det hade betytt hur mycket som helst för det här projektet att gå hela vägen och vinna den titeln. Och ur det här perspektivet så blir det ju svårt att hitta utrymmen att rotera in en målvakt. Blir det ju.
Mm.
Så att, nej, ur det här perspektivet så han är jobbig första säsong såklart på att han inte fått spela. Men jag tror att såklart att han ingår i några planer för Cesc Fabregas. Han har aldrig värvat från första början.
Nej, det får man ju hoppas. Jesper Andersson skriver, vad tycker, tror vi om uppgifterna att Nico Schlotterbeck är nära att förlänga med Dortmund trots det påstådda intresset från andra storklubbar i bland annat Spanien?
Ja, de bör ju fira med en riktig brakfest i Dortmund om de lyckas lösa det. Kan jag säga, för att det är en jättebra back och det är många som vill ha honom och han skulle passa i många klubbar. Jag tänker framförallt på de två spanska giganterna som borde vara eld och låger på att försöka värva Schlotterbeck.
Jag vet inte varför, men han har känt sig alla Barcelona
kompatibel
för mig. Det är någonting med utseendet och sättet. Han är inte den där
Jag tror han skulle kunna funka ganska bra i Real Madrid.
Han är inte tillräckligt brutal för att vara en mittback i Real Madrid. Han är liksom inte en Rüdiger eller en han är, jag vet inte. Jag tycker bra om honom för att placera honom i Real Madrid.
Du tänker Ramos, Pepe, eller hur?
Ja, men Ramos, Pepe, fan, Rüdiger nu.
Ja, men vem gick bredvid Ramos? Varann. Ganska likable.
Ja, absolut.
För kan inte leda en backlinje själv.
Nej.
Men likable. Dean Housen är väl ändå ganska likable.
Jo, absolut. Han kändes också mycket mer Barcelona-kompatibel än Real Madrid-kompatibel.
Du tänker att det ska vara psykfall i Real Madrid backlinje. Ja,
100%.
Nej, absolut. Och jag köper till viss del. Sen, ja, Rüdiger är ju ett eget kapitel. Nej, jag tycker han skulle passa ganska bra där. Så den jag ser som otroligt kompatibel för Barcas backlinje, det är ju Mickey van der Ven.
Mm. Alltså, med tanke på om du ska stå på vid mittlinjen med din backlinje hela tiden,
han måste ju vara deras dröm att värva in. Han måste ju vara det absoluta drömvärvningen för dem.
Ja.
Bastoni hade också varit det.
Ja. Bastoni pratas det ju mycket om till Barcelona.
De två ser jag ju mycket mer Barca-kompatibla på sådär. Schlotterbeck absolut tänker man se Real Madrid.
Ja. Ja, Bastoni blir jävligt intressant att följa faktiskt. Mm. Framöver. Jaha, hörde ni, det var det vi hade att erbjuda den här veckan. Missa inte Sportbladets VM-kvalpodd. Vi kommer, det har poddats nu under hela veckan, vi kommer reagera på matchen sent ikväll. I natt kommer det ut ett avsnitt där både du och jag är med, Makoto, och vi får med oss Pontus Wernblom också, där vi kommer reagera på matchen som spelas ikväll då. Oavsett om vi vinner eller inte så kommer det finnas en hel del att prata om, är jag rätt övertygad om. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat, och vi hörs då snart igen.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.